Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Tjena allihopa!
Hej! Alltså vet du vad som ser så sjukt ut nu?
Kör.
Det ser ut som att det regnar bakom dig. Alltså jag ser utsidan. Och så är det strålande sol. Men jag tror att det kommer från våra tak. De håller på att spola taket.
Jag tänkte att det har kommit för att du har typ blivit halvblind.
Ja, det kan ju också vara det. För att jag är ju... Alltså jag har ju trott nu i kanske 3 månader att jag har smuts i ögat, du vet. Att jag kanske tvättar bort sminket och har någonting där eller... Du vet så. Men sen kom jag på igår att jag ser ju för fan glasögon på mig. Jag har ju ett par glasögon som jag inte använt på 3 år. Jag har ju ett synfel. Och vet du? Mitt synfel blir värre när jag är stressad. Eller är överansträngd. För att när jag... fick de här glasögonen, eller fick köpte för 4000 typ, då klippte jag ju massa videos själv. Alltså då gjorde jag så här vloggmånad, 7 videos i veckan i en hel månad. Och jag satt och redigerade så mycket så att jag trodde på riktigt jag höll på att bli blind, för jag såg ingenting till slut. Och då gick jag och då sa de att jag hade fått träningsverk i ögonen. För att jag har ett litet brytningsfel på ena ögat. Och när jag har det så måste jag anstränga mig lite. Vilket när jag sitter så många timmar och blir stressad, då påverkas det här ännu mer. Och jag tror att det är det som har hänt nu. Att jag har stressat för mycket och då får jag extra dålig syn. Plus att jag har brist på A-vitamin, sa min naturläkare. Och då kan man också få dålig syn.
Men då känns det bättre i alla fall när du har glasögon på dig.
Ja, det känns bättre, men samtidigt så får jag lite ångest. För att jag har hört, nu vet jag inte om det stämmer. Jag tar inte på mig det här nu. Men jag har hört att synfelet kan bli värre om man har glasögon. Alltså att ögonen slappnar av så mycket så att det blir sämre och sämre och sämre, förstår du?
Jag har hört tvärtom att det kan bli värre om det är så att man inte har glasögon.
Aha.
Jag har hört tvärtom.
Hoppas det är så då, för då kan jag glida omkring i mina glasögon. För att de sa ju till mig, nu ska du ha de här glasögonen varje gång du jobbar. Jag tror jag hade dem kanske 3 gånger. Och sen så orkade jag inte, glömde bort. Och jag hade ju till och med glömt bort att jag ska ha glasögon. Så att jag fick en liten chock igår när jag tog fram dem. Och bara, ja just det. Jävlar vad bra jag såg helt plötsligt. För vet du hur det är när jag ser? Det är som om du ser en skrift framför dig. Och så säger vi att det är ett A. Då ser jag nästan ett dubbel A. Förstår du vad jag menar? Det ser ut som om de har skrivit 2 små A. Väldigt nära varandra. Men så är det inte. Så att nu ser jag bättre igen.
Härligt att höra.
Tycker du ens att jag är snygg i glasögon?
Det passar bra i glasögon tycker jag. Du ser som alla människor. Ser smartare ut.
Ja, det behöver jag.
Men du ser ut som en jurist.
Vadå, är jurister smarta? Alltså på riktigt, det känns som att alla som inte vet vad de vill bli pluggat jurist. Det kanske jag ska göra. Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Det blir jurist.
Du får köra, bli jurist.
Men så gjorde i alla fall alla mina tjejkompisar som inte visste riktigt vad de ville. Då kör man jurist för att det är bra lön. Eller ja, är det inte så?
Jo, men det är väl lite så. Det är väl så här att, eller så här, många kan vi brinna för, men jag gick ju samhälle. Det klassiska, man vet inte vad man vill bli. Och sen när man fortsatt inte vet vad man blir, då pluggar man på ekonomlinjen.
Ja.
Och då är det väldigt brett, då får man lära sig.
Men sen
de
finns det ju vissa absolut som brinner för det. Men jag tror det är väldigt många på juristlinjen som inte brinner för att bli jurist.
Det är en tuff utbildning, juristlinjen.
Det är visst 5 år, eller?
Ja, men den är hård alltså, ja. Den är riktigt tuff. Det är fan respekt.
Ja, respekt.
Det är fan bra jobbat, men det är kul, jag älskar juridik.
Men vad
jag
tjänar en jurist?
Kanske 200 i månaden eller något.
Ha, ha, ha. Nej.
Jag tror att de tjänar kanske... De kanske 50? Går in på 40. Kan jag
gissa? Ja, 40.
40 och sen så kan de ju... Sen blir de ju delägare och min advokat. Han är,
ja, men gud, han tjänar
han är
ju
så dyr så att det är ett skämt. Alltså, nu ska jag berätta för er hur dyr min advokat är. Jag har ju lite olika saker som jag har varit involverad i. Som nu har blivit klara. Bland annat en jävla idiotjävel som försökte sno.
Oj, oj, oj. Här får vi bipa ord.
Nej, det kan man ha kvar. Idiotjäveln försökte sno Framgångspoddens varumärke. Det slutade i alla fall med att den här personen har fått nu 800 000 på sig i, som han måste betala för mig. I mina advokatkostnader.
Du har ju typ betalat 800 000 till advokaten.
Det har jag gjort.
Och du kommer ju aldrig få tillbaka de här 800 000.
Nej, vi båda är losers på det. På att den här personen försökte pressa mig på pengar.
Ah,
och
sjukt.
Pressa mig på... jag kan dra hela storyn en annan gång. Men
det är en lång story. Hur många år har ni hållit på?
Vi har hållit på i 3 år.
Ah.
Så det var en kille som kort och gott registrerade Framgångspoddens varumärke. Och... Sen så han försökte pressa mig på pengar. Och då har jag yrkat på bättre rätt. Vilket jag gör att jag har bättre rätt till varumärket. Det är jag som har skapat varumärket. Och jag hade ju det. Jag hade ju börjat intervjua Framgångspodden. Liksom långt innan jag visste vem den här personen var. Men nu så är det så att oftast brukar det vara så att den goda sidan vinner till slut. Och det är det som har skett.
Mm.
Men nu så får den här personen på sig runt 800 som han måste 800 000 han måste betala för mig. Då är det ju kronofogden, det är...
Ja, men ja. Det dryga är ju att du vinner, men ändå måste du betala 800 000 i advokatkostnader.
Ja, ja, det är ju processen man har varit under året. Och där... Alltså tyvärr är det så. Jag vet inte om jag har sagt det här i det här avsnittet, men i år så har 4 personer försökt att pressa mig på pengar. Det är helt jävla sinnessjukt.
4?
4 stycken.
Det var jag.
Det var du, Elvis.
Jag bara, alltså hjärtat, får inte jag en Chanel-väska nu, då jävlar ska jag sätta dit dig. Då ska jag sprida rykte om det, ska jag.
Ja. Nej, men du har ju så starka kanaler. Du har ju bytt namn på mig. Innan jag träffade dig hette inte jag ju Pallan. Så du kanske, tänk om du väljer så här att, tänk om du skulle göra det, att du börjar kalla mig alla dina kanaler typ något så här fult namn. Typ så här, ta det, Pungen. Pungen börjar du. Pallan till Pungen. Och sen så sprider du någonting om att jag har en liten snopp med en stor pung, sprider du då.
Ja.
Och sen börjar du kalla mig Pungen.
Jag kommer sprida här riktigt om inte jag får 800 000.
Och sen började jag säga, du bara, Pungen, när Pungen, kom hit, Pungen. Pungen, tar du Elvis? Pungen. Tänk alltså, om du börjar göra det. Tänk om du skulle lyckas att alla börjar kalla mig Pungen.
Men vet du att vi har kallat en för Pungen? Det finns redan en Pungen. När jag tävlade i diskodans åkte vi på VM och sånt. Och då var det en kille från Italien som han vann alltid, han var skitduktig. Men han hade alltid så här jättefladdriga byxor och typ inga kalsonger som satt åt. Så att det är liksom Pungen så här, han fick liksom camel toe. Så att vi kallar honom för Pungen i typ 5 år. För att den dallrade omkring där i fladderbyxan, fladderpungen. Ja.
Nu var det från Pungen, du kom in på det. Jag skulle bara förklara snabbt vad min advokat har betalt per timme.
Ja.
Gissa.
Nej, men alltså
om man lägger en timmes jobb, 10 timmars jobb, 100 timmars jobb, vad får man betalt?
Men alltså, vänta, jag måste tänka nu. Vi köpte ju äktenskapsförord av honom. Jag tror att han lade ungefär totalt en timme på det där jävla äktenskapsförordet. Och vi betalade 10 000, eller? Fast då var det ju att han skulle också sätta ihop det. Fast grejen är, han hade det ju färdigt redan. Vi träffade honom en gång på hans kontor i en halv timme max.
3 200 kronor i timmen.
Ja.
Plus moms.
Plus moms, ja men precis. Då betalade ju vi, då kanske han tog betalt för två timmar för oss, 10 000.
Så över 4 000 kronor per timme. Förstår du då? Om han lägger 3 timmar på mig. Om han lägger så, Alexander, nu när jag jobbat med dig case lite grann här. 40 000 skickar han faktura som är på. Ja. Eller så här, 100 timmar. Han bara, du, jag har suttit nästan heltid med ditt case. En halv miljon. Förstår du?
Men har han eget företag eller så han får in det på sitt företag?
Ja, men han är partner. Han är ju svinduktig.
Svinrik.
Jag har inte koll på hans ekonomi. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men det går ingen nöd på honom.
Det går ingen nöd på honom.
Det går ingen nöd på honom.
Det är han man ska stämma.
Det är han som är boven.
För där kan man få ut pengar.
Det är han, i USA. Visste du att man kan stämma folk på typ allting?
Ja, men det är ju därför man inte får göra någonting. Typ som jag lyssnade på Katrin och Bingo, så hade de också en nära lyxkryssning med barnen. Och då fanns det ju någon lekland. Och då var det verkligen så här strikta åldersregler och längdregler. Då var en unge 1 centimeter för kort och liksom tillräckligt gammal, men 1 centimeter för kort. Och fick typ, de fick inte åka, för att man kan ju stämma. Och sen, man är ju tvungen att skriva på papper innan man lämnar in barnen, för alltså, du vet, att man går med på det här. För annars så, ja.
Och sen också när man ska skilja sig, det är otroligt svårt i USA. Och det kostar jättemycket pengar.
Shit alltså. Vi ska inte flytta dit, hjärtat.
Nej, vi ska inte skilja oss där, då måste vi göra det hemma.
Vi måste göra det i Sverige.
Det är billigare.
Imorgon eller?
Nej.
Nej.
Vi ska till Åmål nu.
Vi kanske efter Åmål.
Kanske efter Åmål. Ja,
hur känns det? Du ska bo hos dina svärföräldrar i 4 veckor.
Jesus, om någon hade sagt det till mig.
Alltså Paula och Olle.
Om någon hade sagt det till mig för 10 år sedan. Att om 10 år, när jag hängde på Gotland vecka 29. Jag åkte till Båstad. Jag hängde i Magaluf, Rådos, Kos. Jag var 12 veckor på bartenderutbildning i Ayia Napa.
Var du det? Nej, det var det inte.
Jag kryddade lite grann. Men du förstår vad jag menar.
Ja, du var en sån här så kallad wannabe-stekare / fuckboy, som de säger nu för tiden.
Ja, fuckboy.
Du, var du en fuckboy?
Nej, det var jag inte.
Jo.
Nej.
Jag tror det.
Nej, men jag var inte. Så nu, fråga Danne.
Fråga Danne. Danne. Nu drar vi in Danne igen i podden.
Ja.
Danne, var Pärlan en så kallad fuckboy? Han svarar inte.
Nej, vi får fråga.
Jag satt typ och väntade på svar. Men
har vi, vänta, gör så här.
Har vi Daniels nummer?
Vi ringer Daniel.
Ja, vi ringer.
Och det enda frågan som får ställas direkt nu, han har ingen aning om att det ringer. Det är så här, du får säga så här: hej, det är Ida. Du får inte säga att vi spelar in podden. Jag har en fråga till dig. Som jag har tänkt på. Var Alexan så kallad fuckboy?
Tror du inte han tycker det är konstigt om jag ringer? För jag ringer aldrig honom. Är det inte bättre ringer?
Men alltså, det är två olika svarare. Vem ska ringa? Om jag ringer honom, vem svarar han bäst på? Vem svarar han ärligast på? Men det känns som att du
Okej, jag ringer. Vi måste ha högtalare. Ring mobil, högtalare.
Och sen, du får säga att vi spelar in podd.
Du får inte det, nej.
Nej.
Jag kan inte hålla mig vid skratt.
Vad fan, Danne? Svara i mobilen.
Sitter han i... Men tjena, Danne.
Det går med packningen.
Ja, det går ett helvete. Alltså, vet du hur svårt det är att packa för 7 veckor? Grejer. Alltså, det är så mycket grejer. Det är sömmaskin och 2 vagnar och blöjor och solhattar och solkräm. Vi ska åka tåg. Och sen ska vi också åka tåget till Göteborg, ta en taxi därifrån och sen flyg. Hur tror du det känns?
Jävlar.
Är du taggad?
Det är tur ändå att du har din packningsassistent Alexander Pärlros där.
Ja, han är så han jävla är bra på att packa.
Han är värsting på det där med planering och packning.
Så jävla bra alltså.
Men du... Ja, men det är bra. Det är skönt att man är ändå 2 stycken som kan dela på det ansvaret. Jag hoppas inte han är högtalare på nu.
Nej då, den är nej, inte bra. På. Men du, jag har en fråga här. Du måste svara ärligt nu. Och det är, när Alex var ung, var han en så kallad fuckboy då?
Ja, jo, det skulle jag nog säga.
Ja, det är bra.
Danne. Vad är dina så kallade preferenser på en fuckboy då? Så att vi pratar om samma sak.
En fuckboy, det är väl en person som tycker om att idka älskog. Kanske inte så jätteintresserad av att gå in i någonting seriösare. Det kan ju också vara direkt kopplat till ålder, att man är ung och naiv och hela den biten.
Men var det liksom så här att han fick tjejerna att bli lite kär i honom också?
Ja, men det kan jag väl tänka mig. Absolut.
Och sen skete ni att svara och sånt där, eller?
Ja, men det så kan det vara. Det var nog fast nog mycket strategi där bakom. Jävligt klart.
Ja, det var perfekt svar. Exakt.
Ja, förresten du Danne,
Alex svingar ju mig och ringa bara för att han trodde att jag skulle få ett annorlunda svar än om han ringde. Han trodde du skulle säga att han inte var det när jag ringde.
Okej. Okay. Ja,
jag visste väl att jag kunde lita på dig.
Man kan prata om varandras förflutna, tänker jag.
Nej. Precis. Förresten du, hur går det?
Förflutna är en sak och nutid är en annan sak.
Ja, verkligen. Hur går det förresten med ditt företag? Vi pratade om det förra gången, Daniel, med frisco.com.
Ja, nej, men det är under utveckling fortfarande. Vi får jobba på den saken.
Ja, har du förresten pratat någonting också? Vi pratade om förut att vår gemensamma vän Fredrik Hellstrand, han brukar ju väldigt ofta använda såna här kondomer som förlänger hans penis. Ungefär 1-2 centimeter där man sätter på den. Det är en kondom med en förlängning på, en liten gummiförlängning så att de är 2 centimeter större. Har du pratat med Fredrik om?
Har jag pratat med
Fredrik om det?
Nej, det har jag inte. Nej. Jag har ju bara hört om det i podden, så jag vet inte så mycket mer om det faktiskt.
Nej, men precis.
Jag antar att det här samtalet nu, det är väl off the record, va?
Ja.
Ja, precis. Det kommer ju absolut inte med i podden.
Nej, bra.
Nej, jag tänkte väl det. Ja, men det var bara det jag undrade, Danne.
Ja, vad bra.
Vi hörs snart då.
Hoppas du fick de svaren du ville ha.
Jajamän.
Om du inte fick det så hoppas du är glad ändå.
Absolut. Ha det så bra, hälsa och sök.
Ja,
hej, hej. Ja, Pärlan.
Alltså det är ju lite så här att Daniel, han har ju varit min bästa vän tills det här samtalet. Nej, men vi kände ju varandra när jag var 7 år gamla. Så han har ju varit med länge, så det är ju svårt att säga att han är en källa som är opålitlig.
Jag tror till 100% på Danne, om jag ska vara ärlig. Danne ljuger inte. Han har varit med dig från barnsben.
Ja.
Du var en fuckboy.
Jag tror så här, att hans preferenser på en fuckboy är annorlunda än vad jag är nu. Jag tror att han tänker att en fuckboy, det är en sån person som kanske har svårt att hitta kärleken men letar.
Nej, alltså sluta linda in saker i bomull där borta. Erkänn bara att du var en fuckboy, hjärtat. Hur många flickvänner hade du liksom?
Jag har ju haft
en.
Ja.
Precis.
Ja. Ja, det tar ju lugnt.
Ja, så drar du in Fredrik Hellstrand här för att ta bort
hur
svaren.
Hur fan hamnar vi i den här diskussionen?
Jag vet inte.
Hur fan hamnar vi i den här diskussionen?
Det var inte det vi hade planerat till det här poddavsnittet.
Det är inte det jag heller vill prata om.
Nej, men jag vet, du vill aldrig prata om sånt här. Du berättar inget sånt här för mig. Det är som att
vi
du är lite fin i
framåt.
Kanten.
Vi måste tänka framåt. Vi måste fokusera på framtiden. Vi kan inte fokusera på
baktiden.
Vad
har du gjort i ditt förflutna egentligen när du inte kan prata om det?
Jo, det kan jag prata om. Det kan jag prata om.
Ja, men nej, det kan du inte.
Jo, det är absolut.
Nej, det går inte. Ja, jag har många frågor sen då efter podden jag ska ställa till dig som du kommer svara
på. Du får göra så här istället, Vine. Du får fundera på det här och sen får du ställa några av de frågorna i nästa podd. Du behöver inte köra att du behöver fundera istället efter och sen får du fråga dig i nästa podd.
Okej, då gör jag det i nästa podd.
Ja.
Men Danne nämnde ju något annat här också. Så lyssnaren liksom fick lära känna dig lite bättre här med packningen.
Men jag tycker en jävla sågning av mig det här avsnittet i alla fall.
Men jag tror bara det är sanningen, hjärtat.
Jo, men varför ska vi prata om...
Om jag skulle tagit upp det, då skulle det ha blivit liv i luckan. Du skulle liksom ha stängt av podden och liksom blivit sur på mig resten av dagen. Men det var inte jag som... Jag sa ingenting. Ingenting, så här. Du undrar varför det är så stressigt med packningen. Varför jag tycker det är så himla stressigt. Nej, jag hade inte heller tyckt det var stressigt om jag bara hade packat ner mina grejer och litat på att tandkräm, Elvis packning packas av sig själv och all planering med alla hans grejer och allting. Nej, då hade inte jag heller varit stressad över packningen.
Och det tycker jag att det är helt fantastiskt att du har tagit den pucken och gör det.
Ja.
Att du packar ner alla hans grejer, att du har hans lilla resväska som du fyller på.
Lilla.
Jättebra.
Den är skitstor.
Den är skitstor. Men jag tänkte på den där lilla. Vad är den lilla då?
Men det är
handbagage.
Det är
hans också.
Det är vitamin, typ. Blandat mina och hans grejer. Men våra väskor är ju tyvärr fulla, så vi måste låna lite utrymme i din väska.
Som vanligt. Har ni fyllt era väskor redan?
Ja, men det är helt sjukt. Min är så full och jag har inte ens fått ner allt. Det är helt galet. Jag har inte ens packat ner skor. Och jag har tagit den största resväskan. Och jag,
fast, du har den största ever.
Jag kan säga så här. Okej, en... Vad ska jag säga? En sjättedel eller en femtedel av väskan är faktiskt en yogamatta. Är det onödigt att ta med den, eller?
Ska du ta med din yogamatta?
Ja, vi har ju ingen i Marbella. Vi har massa yogamattor hemma.
Kan vi inte bara köpa en i Marbella?
Ska vi göra det istället? Fast jag tänkte till Åmål också.
Ja, de har en sån här riktig de har ju en sån här yogamatta de fick med när de köpte en tidning.
Men jag tänker att jag kanske lämnar den i Åmål. Jag tar med den till Åmål så lämnar jag den där.
Men
så
vi ska åka tåg, ta med den bara. Jag kan ha den på ryggen eller något, det är lugnt.
Ja, men precis, vi alltså, tar med den.
Vi har ju mycket packning, men vi har ju inte så här brutalt mycket packning.
Ja, men snälla hjärtat, du kanske har kommit halvvägs. Men det har inte jag.
Nej, men
det,
vad har vi, tre stora resväskor. Jag menar så här, brutalt mycket. Då säger jag så här, okej, 11.
Ja, men det är ju det här med vagnarna. Det är ju min. Och jag frågade på min Instagram nu. Räcker det att ta med resevagnen till en 11 månaders när man ska bort i 7 veckor? Eller ska jag ta med båda vagnarna? För att, alltså, vet du, det största problemet tycker jag är den stora vagnen. De sa att den var smidig att ta med. Alltså, jag kan inte. Vi måste vara 2 pers för att fälla ihop skiten. Annars är vi jättenöjda med vagnen. Älskar den vagnen.
Bugaboo Fox.
Men den, ja, jag är jättenöjd när vi är hemma. Men jag tycker inte att den är smidig att ta med. Alltså.
Vi köpte den här bredvid, vad heter det?
Bonti.
Bonti, ja.
Ja, svinbra hjälp fick vi där. Alltså men den är ju jättebra här. Den är bra till allt. Men det är just när vi ska resa. Fast vi ska inte skylla på vagnen heller. Det är jättejobbigt att ta med den vagnen när vi har 3 stora resväskor, 2 små resväskor, 1 resvagn, 1 bebis och 1 yogamatta.
En bebis varje. Jag
tror att du skulle säga att du har 2 bebisar. Ja. 2 bebisar med mig på tåget. Som jag ska hålla ordning på. Det blir lite, då blir den där vagnen. För den måste checkas in på specialbagagen också. På flygplatsen.
Tänk om vi skulle få till barn. Och du skulle få en till kille.
Herregud.
Då skulle du ha 3 killar. Hur skulle det kännas? Du bossen.
Men jag skulle känna att det var så mysigt. 3 små killar.
3 små.
Eller 2 små och 1 stor bebis. Åh. Ändå mysigt, fast nu räcker det med
en,
alltså.
Känner du dig som en pappa, mamma? Eller vad heter det? Mamma, pappa? Eller
pojkmamma.
Barba, pappa.
Pojkmamma menar du, eller?
Pojkmamma.
Jag känner mig som en riktig pojkmamma. Jag kan inte riktigt sätta mig in i rollen att få en tjej. Alltså det hade varit, om vi ska ha till barn i framtiden, så hade det varit kul att få en tjej för att liksom känna på, ja, men olikheterna med att ha en kille och ha en tjej. Men samtidigt så kan jag verkligen inte föreställa mig själv att få en tjej. Jag kunde inte det innan vi fick Elvis heller. Så det känns som att jag är en riktig pojkmamma.
Så jag tänkte ju innan vi fick Elvis det här med att jag ska gulla med en pojke. Att det kanske känns lite konstigt att jag bara pussisnussar med honom den här tiden.
Det har ju du glömt bort för länge sedan.
Nej, men det var ju direkt när han kom så var ju det borta. Alltså jag kan ju pussisnussa med honom med pussi, alltså. pussi.
Men alltså, grejen är så här, vet du en sak? Jag tror du kommer skämma bort Elvis. Jag tror du kommer dalta med honom så mycket så att han kommer bli en sån här bortskämd unge.
Snorunge.
Ja.
Men vilka grejer tror du skulle kunna göra framtiden?
Jag kommer inte ihåg vem jag pratade med det här om igår. Men jag pratade med om uppfostran igår liksom, med någon. Och då sa den personen samma sak. Bara, alltså, Alex kommer ju skämma bort honom.
Men hur? Berätta vilket läge
när
han är äldre. För du är ju såhär,
när man ska jobba, man ska slita för det från samma bakgrund som du, att du har fått slita för allting. Så säger du att du ska uppfostra Elvis. Men jag ser redan tendenser till, redan nu, att det här kommer gå åt helvete.
Men i vilket läge i framtiden tror du att jag kommer kanske ge med mig på grejer?
Och vilka så fort typer det ska av... köpas någonting. Mamma, jag vill ha en sån här. Alltså, jag kommer säga, nej hjärtat, man får spara ihop till en sån själv. Eller inte nu, du får önska dig en sån i födelsedagspresent, så kommer jag säga. Och du kommer bara, men det är klart gubben, ta två. Det är så typiskt dig. Det är liksom om jag frågar dig om någonting, bara, men ska jag köpa de här glasögonen eller de andra? Ta båda. Jag bara, men jag behöver inte två.
Nej, jag vet, jag kan vara lite så.
Ja.
Och det, men för hans del så kommer jag verkligen... Men
för alltså, hans skull skulle jag säga.
Exakt, för hans skull.
Och för min skull, för att du vet att om man gör så, om man är den föräldern, då kommer han hata mig och älska dig. Det är ju vissa förhållanden det blir
så. Jag kommer inte göra så. Jag kan ju vara så själv lite grann i vissa fall. Men alltså jag, i vissa sammanhang. Sen är ju inte jag någon som så här, skämmer bort mig själv och köper jättedyra märkeskläder. Eller,
nej, men
alltså,
du
jag spänder
ju
inte pengar. Alltså, jag försöker ju spända smart. Sen kan jag lägga pengar på typ mat och sådana grejer.
Men du har ju sån stor medkänsla, medlidande med folk. Så du kan ju liksom sitta så här, om någon tjänar en vanlig lön så kan ju inte bara, nej men gud, ja, men du får lite till här. Alltså förstår du vad jag menar? Du liksom lite daltar.
Nej men jag kan vara generös.
Ja, generös.
Generös är jag.
Ja men precis, men om Elvis kommer så, alltså jag fick bara 20 000 i månadslön. Alltså jag ska till Ayia Napa, jag ska köpa det här.
Ayia Napa. Jag ska till Ayia Napa och vara fuckboy. Jag behöver eller, pengar.
Jag måste köpa de här skorna det här och jag kommer liksom inte ha råd då att åka till Thailand putta in pengar
nej,
där.
Nej, det kommer jag aldrig göra. För att du vet att jag är allergisk mot det. Du vet redan när du och jag träffades.
Alltså,
hur jag är, alltså när jag, de där meningarna.
Ja, men mot mig är det hård. Men jag tror inte du kommer vara emot vår kära son.
Jag kommer vara det. Jag kommer vara det. För att det där är lite grann emot den grejen. Sen vet jag så att du och jag gick för ett tag sedan in i en leksaksaffär. Du sa så här, ska vi ha den eller den? Och jag bara, vi köper allihopa. Men när vi väl kommer till Elvis.
Alltså, skull. Fast jag är tveksam. Alltså,
då kommer jag bromsa.
För att du känner sånt medlidande som man kan övertala. Han kommer kunna övertala dig. Blir han lika bra säljare som du är? Och som jag är?
Säljare brukar ju vara oftast extremt dåliga köpare.
Ja, men alltså,
för att de är så att de bara
fast nu ska han ju sälja in detta till dig.
Han ska sälja in det till mig, ja, men jag ska också. Vi får se, det blir skitspännande tycker jag.
Ja.
För det är något som jag inte vill. Men fan, jag hade ju SVT hemma här för någon dag sedan. Då pratade vi om de här grejerna,
ja,
med hur man ska göra. Och jag har lärt mig en del riktigt bra grejer, va? Jag ska berätta det för dig.
Ja.
En av de viktigaste sakerna som människor behöver känna, det är att man känner sig behövd.
Mm.
Jag ska ge ett exempel på det. Jo, Danne ringde mig som vi pratade om precis. Han ringde mig häromdagen. Var i förrgår eller något. Och sen frågade han om en uträkning. En räkning. En uträkning som vi håller på med en kund. Och då så hade han var lite trött sådär och frågade mig om det. Och då hjälpte jag honom med det. Och då kände jag mig duktig. Och det var en riktigt så här positiv grej för dagen. Att han frågade mig en fråga och jag kände mig duktig och han sa tack och tyckte att det var bra att jag kunde hjälpa till. Och det är ju samma sak med Elvis, att en av de viktiga sakerna han ska få, det är att han måste känna sig duktig, att han känner att han är med på de sakerna vi gör och att han hjälper oss, att vi gör saker tillsammans. Så därför man inte bara ska säga till de här barnen att gud vad duktig du är så bra, du kan bli bra så här, exakt vad du vill i hela världen. Vad duktig du är. Du får en sån här duktighetssyndrom. Att man ska få dem att känna sig behövda. Att om man lagar mat så kan man ta dem och de hjälper och röra runt ett varv med en slev i en kastrull. Och så känner de att vi har lagat den här maten ihop. Eller att man ska, din pappa kanske håller på att bygga en dörr. Då får han hålla en hammare. Så håller han den åt fel håll och bankar på marken. Men då känner han sig ändå att han är med på det.
Mm.
Han hjälper till på allting. Och så ska man göra hela livet. Så det var en sak som jag lärde mig för bara när jag träffade Anna Wolgen då. Att man ska känna sig behövd. De ska känna sig behövda hela tiden.
Men det är väldigt svårt att inte säga duktig till barnet. Alltså.
Skitsvårt.
Det är så inpräntat. Liksom. Alla säger, gud vad duktig du är, vad duktig du är, vad duktig du är.
Ja, och det blir nästan som att man säger så här, hej. Som typ hej. Hej, 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 vad duktig du är, vad duktig du är, vad duktig du är.
Men så fort han går eller gör någonting. Alltså Elvis brukar alltid vara med mig och plocka ur diskmaskinen och städa. Han är med mig när jag packar, fast han river ut allt liksom istället. Men... då säger man ju så, åh vad duktig du är. Jag tror, alltså jag börjar sluta med det nu.
Ja, jag tror eventuellt att vi har hittat nyckeln till varför vi inte kan få honom att äta. Jag har en känsla att fortsätter vi på det vi har börjat med för några dagar sedan bara, så kanske han äter om någon månad. Det är att vi berömmer honom hela tiden när han käkar. Alltså att vi säger att han är bra och duktig och så. Men att vi är glada när han äter. Att han får med till en rolig
vi
stund.
Vi hurrar ju när han äter.
Ja, vi hurrar han, vi applåderar. Vi gör en jätterolig grej över det. Oavsett om man missar munnen eller vad han gör, så gör vi det så att han tycker att det är lite roligare.
Ja, men vi kanske ska uppdatera då poddlyssnarna om vad du pratar om. Vi har svårt att få Elvis att äta vanlig mat. Han dricker bara välling, för han ser ju inte vanlig mat som någonting som han blir mätt på, utan han ser det som en lek. Han tror det är leksaker som han stoppar i munnen, tuggar och spottar ut typ. Ja, så var det.
Mm. Och vi har haft stora utmaningar där. Men jag har en liten känsla att det är några procent bättre nu än vad
han
fick.
Jag tyckte ändå när han fick käka lite. Han gillar tofu. Alltså tofu med curry och kokosolja. Det tycker han är gott.
Vitlök också.
Och vitlök.
Vitlökspulver.
Det tycker han är gott. Så han fick ändå i sig en del tofu idag. Då blir jag lite glad. Men jag tror han har lite problem med motoriken med tungan. Jag tror att den liksom pushar ut maten. Han fattar inte att han ska svälja maten. Han tuggar och så trycker han ut det med tungan.
Så gör han.
Ja, jag vet.
Man har börjat räcka ut tungan också.
Det lärde ju min bror honom igår när de facetimade. Så. Ja, men nog om Elvis.
Nu går tungan ut hela tiden på Elvis.
Hjärta, du skrämde livet ur mig häromdagen. Kommer du ihåg det eller?
I know. Alltså, jag ville inte göra det, men jag visste inte heller hur jag skulle göra för att inte skrämma livet ur dig.
Nej, men vi sov i olika sovrum då. Så mitt i natten så vaknar jag svinkissnödig. Jag går upp och ska gå till toaletten. Du vet, alltså jag halvsover ungefär. Så går jag i min sömn och jag typ blundar när jag går. Så öppnar jag lilla toaletten och där sitter du. Jag fick panik.
Och kissar, måste jag säga. Jag sitter ner och kissar.
Förlåt. Du sitter och bajsar.
Nej, jag sitter och kissar.
Pallan sitter och bajsar. Jag blir livrädd.
Men gjorde inte det?
Jo, du skrämde mig.
Ja, skitsamma.
Ja, skitsamma. Du kissar. Då kommer jag att tänka på att det här har ju hänt min mamma och pappa. Det är bara det att min pappa är så medveten. Så han sitter och kissar. På toaletten. Mamma går upp och mamma är världens mest lättskrämda människa. Hon går upp i dvala. Pappa ser att mamma kommer. Det är bara det att mamma ser inte pappa. Så hon sätter sig ner i hans knä.
Alltså det är så sjukt.
Och Gall skriker för att det är ju ingen toalettstol och möter utan pappas knä. Och pappa sitter ju asgarvar.
Alltså det är så osett så jag ska kissa
alltså, jag vill ju så gärna ha sett det här alltså. Alltså man hade ju fått panik.
Men alltså hon går ändå genom en dörr, tänker jag, in på en toalett. Hon kan inte alltså,
det är så typiskt min mamma, vet du. Alltså jag ser ju henne bara flyga upp från knät och gallskrika. Hon kan bli så knäna viker sig. Jag har ju gått med henne på Lisebergs skräckspökhus. Och hon är ju den som de här skådespelarna älskar att skrämma. För att hon ligger ju på golvet till slut. Så att hon är så jävla rädd. Ja, oh, gud.
Oh. Sjukt kul alltså.
Ja. Vi har glömt att svara på frågor. Vi är så ledsna. Vi har fått in så sjukt mycket frågor till våran mejl. idavarg@idavarg.se om man vill ställa fler frågor. För vi tänker att vi ska ha ett frågeavsnitt. Kanske nästa gång.
Vi kör nästa gång ett frågeavsnitt, bara frågor. Eller, ja, och gången efter det så pratar vi om hur vi byggt upp vår struktur kring vårt liv. Alltså anställda, vilka vi jobbar med runt om, vem som gör vad och allt
ja,
sånt
ja,
där.
Men det behöver vi inte prata om här nu. Nu tar vi frågorna.
Ja, men det har kommit in mycket frågor om det.
Ja, det har kommit in. Så vi samlar det i ett avsnitt istället.
Ja, det kan vi
göra. Så tar vi andra frågor nu. Okej, första frågan. Jag är lite nyfiken på hur det går med det ni kom överens om att bli bättre på i relationen. Jag syftar på familjedag på lördagar och att bli mer generös mot varandra. Det hade varit kul att få en uppföljning på hur det går och om er relation utvecklas av det på något sätt. Vad säger du, Pallan?
Jag tycker det ska bli jäkligt kul att se hur de här två närmsta månaderna kommer vara. Alltså, för att vi har haft så jäkla högt jobbtempo. Och sen har Elvis kommit in nu senaste året. Vilket gör att vi inte varit på så himla många dejter med varandra. Så nu ska det bli kul att se. Så vi har absolut inte haft så att varje lördag gör vi det här.
Men vi har ju haft familjedagar.
Ja, både lördag och söndag tycker jag har varit mycket mer än det har varit förut. Alltså vi hänger ju mer med familjen eller med varandra på ett sätt nu. Eller vi gör så här då. Vi hänger mer med varandra nu än innan vi fick Elvis. Ja, det gör vi. Hänger jag och Ida mer nu än innan? Nej, vi hänger ytterst sällan utan Elvis. Och när man är med Elvis, ja, men det är en härlig familjedag. Men det är också så att fokus är ju Elvis hela tiden från båda håll. Jag och Ida kan ju inte sitta och prata om några djupa grejer. Alltså de djupaste konversationerna vi kommer i typ varje vecka, det är när vi sitter här i podden. För då får vi tid att liksom prata om grejer och sånt. Men innan vi hade Elvis, då kunde vi ju göra det lite när vi ville.
Alltså om du tänker efter, jag tycker att vi har en djupare relation nu än vad vi hade innan. För att innan, då, alltså nu kommer ju du hem och liksom vi äter middag tillsammans. Alltså det gjorde vi aldrig förut.
Nej.
Vi har varit på barnkalas, vi har varit på visningar, vi har varit i parken. Vi kollar på serier tillsammans på när Elvis har somnat. Alltså det gjorde vi inte innan.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med.
Alltså så att jag tycker ju att vi gör ju mer tillsammans. Alltså du tänker så här att vi måste åka på spa eller vi måste dra på en weekend.
Nej,
eller
dra så promenad tänker jag bara på, eller dra middag typ så.
Ja, men det är ju ett problem, men det ska vi ju börja med till hösten. Och det kommer ju bli enklare nu när vi, alltså när vi var i Marbella senast så hade vi ju tänkt det. Vi hade ju bokat barnvakt och allting där nere, men så blev ju Elvis sjuk. Så det gick ju inte, men sen våran plan är ju att göra det, för vi kommer ju ha anställda med oss ner liksom. Så då kan vi gå ut när Elvis har somnat och käka middag och gå en kvällspromenad.
Det ser jag verkligen fram emot jättemycket. Mm. När vi är i Marbella och du och jag kanske varje kväll kan gå upp till bergen eller liksom gå en så här riktig skön jäkla powerwalk.
Men precis. Nej, men vi har ju varit på spa ganska nyligen. Vi var ju på Sturebadet på en dejt. Och vi var ju på Occo i Marbella på dejt också. Så vi har haft lite mer dejter nu. Den senaste två månaderna. Men sen så finns det ju mycket att jobba på. Och sen när man får barn så tycker jag ju att relationen blir ju djupare på grund av att jag och Alex levde ju två helt separata liv innan. Alltså vi levde ju med varandra, men typ vi körde våra egna grejer bara. Du käkade din mat, jag käkade min mat, du gjorde ditt jobb, jag gjorde mitt jobb. Och sen så bodde vi tillsammans och gjorde roliga saker tillsammans liksom så. Fast jag tycker ju nästan vi gör mer saker tillsammans nu. Hur ofta var vi på spa och käka middag kanske vi gjorde mer innan. Men då var det ju typ bara för att äta.
Ja, ont i ryggen.
Du har ju ont i ryggen, så att vi kan ju inte sitta med. Det är ju så här, får in maten, du sväljer din mat på typ 10 minuter. Så sitter jag där och knappt börjat äta. Och så står du upp och kollar på mig. Så att jag känner ju så här, det är ganska, att käka middag med dig är inte min favorit. Men du kanske kan hitta någon slags stol du kan bära med dig på.
Du brukar ju ligga ner om det är en låg, om det är en soffa. Du brukar ligga ner.
Ja. Fan alltså, jävla rygg alltså.
Ja.
Men jag tycker i alla fall att vi har inte haft bestämda lördagar så, men vi har ändå gjort någonting nästan varje helg tillsammans. Vilket är kul. Har en son på 8 veckor som jag matar med utpumpad mjölk och ersättning då amningen inte fungerat från start, vilket jag varit så himla ledsen över och jag verkligen ville amma honom i minst 6 månader. Nu börjar min mjölk dessutom ta slut, vilket ger mig ännu mer ångest då jag inte vill att han ska få 100% ersättning. Hur länge ammade du Elvis och gav honom din mjölk? När började ni med ersättning och ge på flaska? Jag vill svara på den här frågan för att det är så, jag får så himla många frågor. Och man är så känslig som mamma i det här läget. Och när jag kollar tillbaka nu, jag kan säga hur det var för oss då. Att jag ammade Elvis i 2 månader ju. Alltså jag hade sån jävla smärta och ångest varje gång vi skulle ammas. Och sen pumpade jag i 2 månader. Jag slutade på min födelsedag. Då var han typ 4 månader. Sen hade jag typ 20 liter mjölk i frysen. Som aldrig användes, som vi fick slänga sen liksom. Men så här, när jag kollar på det i efterhand, då önskar jag att jag inte hade liksom hållit på så mycket och jag förstår hennes känslor. Det är någonting som händer, för innan jag blev mamma då tänkte jag så här, funkar inte amningen, men då slutar jag ju bara att ta flaskan. Alltså inget mer med det. Men när man är där och har sitt barn vid bröstet, alltså det är några hormoner som gör att man får panik av att man vill ge sitt barn det bästa och allt vad det nu är.
Jag kan tänka mig att det är typ som att man... Att när man slutar att amma så låter man... Så tappar man här... Är man rädd för att man ska tappa connectionen till barnet på det sättet man hade innan? Att det är något speciellt när den suger ur sitt eget bröst och man själv ger den maten. Att det är så himla nära och så himla speciellt.
Jag säger så här, jag tycker att det finns två vägar. Har hon inte så här ångest och panik över att pumpa, hon tycker inte det är så jobbigt att pumpa och hon vill gärna göra det istället för att köpa ersättning, då kan du igen pumpa igång din mjölkproduktion. Jag kan ge mina bästa pumptips, och det är liksom att ha en dubbelpump, ha bebisen nära för att då ökar produktionen, och sen öka pumpningen varje dag för att få upp det. Alltså, när jag skulle få igång min pumpning, då pumpade jag 5-6 gånger om dagen liksom på ett schema, och då liksom 10-20 minuter per gång. Och sen så hade jag pumpat upp mjölkproduktionen så mycket, så då pumpade jag bara 3 gånger om dagen och fick ut 1 liter om dagen. Så då var det så här, jag pumpar bara 3 gånger och får ut 1 liter, då kändes det onödigt att sluta. Så att det går ju att få upp den igen. Och sen så har jag hört att havregryn gör så att mjölkproduktionen kommer igång. Jag vet inte om det är en myt, men jag käkade ju väldigt mycket havregryn. Men är det så att du får ångest över att pumpa, det är för jobbigt och liksom att du bara mår dåligt över det, så ge barnet ersättning. Det är inget fel på ersättning. Det är liksom en glad mamma, en glad bebis. Jag började inte njuta av mitt moderskap förrän jag slutade amma. Då försvann liksom all ångest och jag kunde börja njuta av Elvis istället. Så känn efter och tvinga dig inte själv till någonting som du absolut inte vill.
Ja, men det där var riktigt, riktigt bra. Nu var det så här. Ja, nu reste Svajan i alla fall och gick ut och svarade i telefon. Hon hade något jätteviktigt samtal som inte jag fick lyssna på och inte höra vad det var för någonting. Men hon gick i alla fall ut, så att jag får göra så här. Jag får avsluta den här podden. Stort tack för att du lyssnade. Jätteglada, både jag och Vargen. Vi är så tacksamma att ni är här, att ni lyssnar. Ha en grym vecka och ha en grym sommar. Ha det bäst, vi hörs sen, ciao. Yeah.